Du lyssnar på provet i Filippopolis av Per Moberg, uppläst av mig, Janna Eriksson. En del av musiken som beskrivs i den här boken finns inspelad att lyssna på. Sök till exempel på Den högre musiken på Spotify. Prolog. Alve viftade med stråken i luften för att få bort överflödigt harts. Men det svaga svischet av luftdraget genom taglet som borde ha hörts åts genast upp av den öronbedövande tystnad som omgav dem. De hade nu en god stund försiktigt vandrat fram längs en å i botten på en ravin. Inte heller det porlande vattnet verkade ge ifrån sig något ljud. Bara om man nästan lade örat i vattnet kunde man höra det. Det måste vara nära nu, tänkte Elena. Hon hade känt det komma närmare den sista halvtimmen. Sakta hade fåglarna tystnat. Vindens sus hade bedarrat tills till sist inte ens en krusning i löven fanns kvar. Så småningom hade hon börjat lägga märke till de bruna fläckar på grönskan som skvallrade om att det fanns själlösa i närheten för den som visste vad hon skulle titta efter. Men även om hon hade varit blind så hade den allt djupare tystnaden som efterhand la sig som en våt, tung filt omkring dem kunnat leda henne rätt. Runt omkring dem fanns det nu nästan inte ett grönt blad. Allt växande var dött eller döende och en tystnad som sög åt sig allt ljud omgav dem och gjorde det omöjligt att föra ett samtal på längre håll än en meter om man så skrek för sina lungors fulla hals. Inte för att någon med vett i huvudet skulle vara dum nog att försöka. De själlösa må hända alstrade tystnad, men själva hörde de lika bra som fladdermöss. Och ljud lockade de till sig, som flugor till en hästlort. Alve och de andra höll sig därför klokt nog så nära henne som de kunde och kommunicerade i första hand med tecken och annars med viskningar. De verkade ännu så länge ha undgått upptäckt. Man behövde ju inte gömma sig för de själlösa, för de var blinda som grottfiskar. Men eftersom de gled fram fullständigt ljudlöst måste man ändå vara uppmärksam när man var i närheten av dem så att man inte råkade springa rakt på dem utan att märka det. De andra hade också börjat ta fram sina instrument utan att ha behövt några vidare instruktioner. Ali hade redan mandolan hängande över axeln och ett plektrum i mungipan för att ha bägge händerna lediga. Chao höll sin pipa under armen. Ahmet hade fortfarande sin rick i skinnpungen för att inte symbolerna skulle skallra och avslöja dem, medan Stella tog en klunk vatten ur sin lägel för att klara strupen. De var redo. Framför dem öppnade sig ravinen mot ett slättlandskap vid åsens fot, och där borde det vara. Elena gick bit för bit igenom i huvudet allt vad de hade lärt sig på Maestro Erellis lektioner om de själlösa. Hon kunde vartenda ord utan till, hade gjort varenda etyd han gett henne, tills hon kunde den både framlänges och baklänges. Men som han själv med sin pipiga röst ständigt framhöll, hon kunde höra honom för sig nu. Jag kan bara ge er vissa verktyg. Varje möte med en själös är nytt. Och var och en måste hitta sin egen sång att sjunga den. En sång som når ens eget inre. Och där hittar kraften att besegra den själlöses misströstan. Men maestro, vad händer om man inte lyckas? Hade Reza frågat. Maestron hade tittat allvarligt på honom medan han som vanligt drog sig sin långa näsa och sedan vänt sig mot klassen. Någon som vet? Ella visste såklart och räckte upp handen. Men inte ens hon förmådde uppbringa sin vanliga besserwisserton när hon svarade. Då besegras man av dess misströstan och blir själv en själlös. Maestro nickade och det blev tyst i klassrummet. Nästan som om en själlös själv hade gått genom rummet. Plötsligt hade de blivit påminda om den allvarligare dimensionen i sina studier. De utbildade sig för ett uppdrag som mycket väl skulle kunna kosta dem livet. När maestro till sist, efter 4 års tragglande, hade beslutat sig för att de var så redo de någonsin skulle kunna bli och gett klartecken.